Paralympics i Japan är redan historia och de svenska paraidrotterna är tillbaka i vardagen, vilket ofta kan innebära svårigheter att få färdtjänst i träningen eller stöd från sponsorer. Och möjligheter till en proffskarriär är väldigt sällsynt. Åsa Linares Norlin, själv tidigare paralympisk seglare, är förbundsordförande för Parasport Sverige, vice ordförande i Europeiska paralympiska kommittén och ledamot i Riksidrottsstyrelsen. Hon kan räkna upp en rad orsaker till att idrottare med funktionsnedsättning har det kämpigare än andra idrottare. Men först av allt är hon ändå nöjd med de svenska prestationerna i Japan.
Jätteroligt. Vi överträffade ju ett mål som vi hade om 7 medaljer och vi fick 8. Så att det är klart att det känns jätteroligt och väldigt glädjande för hela truppen. Det var ju en ganska liten trupp. Vi hade ju 26 stycken deltagare på plats och 8 medaljer. Så att det är ju en bra utdelning procentuellt sett.
Och när det gäller de synskadade deltagarna, det gick rätt bra i tandemcyklingen, kanske lite mindre bra i höjdhoppet till exempel. Vad säger du där?
Ja, men det är ju det. Jag tänker också som Nicolina Pernheim i judo som utför sin idrott mot personer som har viss syn, och det är klart att det påverkar. Sen vad jag förstår, så när vi tittar på tandemcykel och den här banan som var, så passade den Louise väldigt, väldigt väl. Det var de nog kanske inte riktigt förberedda på innan. Hon överraskade både oss och sig själv i att ta 2 stycken medaljer.
Under Paralympics så har bland annat du förekommit i media och konstaterat att om man jämför personer utan en funktionsnedsättning som idrottar på toppnivå och paralympierna, så skiljer det sig åt. Vad är problemet?
Det stora problemet är ju de ekonomiska resurserna när det gäller förberedandet. Vi har ju få personer inom paraidrotten som satsar heltid på sin idrott. Utan många av dem behöver ju ha ett arbete samtidigt, eller att man löser det inom familjen med att man kan ta tjänstledigt under en tid. Och det är klart att det blir ju väldigt ansträngande då att göra en förberedelse på det mest optimala sättet. Så att det här är ju någonting som vi behöver fortsätta att arbeta med, att hitta fler resurser och skapa förutsättningar för våra elitaktiva så att de kan få samma förberedelser som övrig idrott.
Och det här är också någonting som påverkar svenska paraidrottares möjlighet till en professionell karriär om de skulle önska en sån.
Och det är ju också en effekt av att vi inte har de resurser och de möjligheter i förberedandet. Världen har gått om oss. Man satsar mycket, mycket mer på paraidrott i många andra länder och skapar förutsättningar. Och då går man om oss i det fallet. Så där har vi inte riktigt tänkt med i den utvecklingen. Nu ska jag säga också att nu påbörjas ett arbete inom idrottsrörelsen under hösten där både vi som Sveriges paralympiska kommitté tillsammans med Olympiska kommittén och Riksidrottsförbundet ska titta över elitidrotten och hur man kan utveckla det som en enad idrottsrörelse. Förhoppningsvis så kommer det här leda till att det blir förändringar på sikt.
Och hur tror du att de förändringarna skulle kunna se ut? Vad är det som krävs i praktiken?
Jag tror att det krävs samlade resurser. Det handlar ju inte bara om pengar, utan jag tror också att det handlar om att det kanske behövs lagändringar eller hur man tolkar lagen. Jag vet, färdtjänst till exempel har ju varit uppe nu. Personer med synnedsättning är inte för färdtjänst. Det är klart, har man svårare att ta sig till träningsanläggningar så påverkar det också idrottandet. Jag tror också att vi behöver jobba mot näringsliv i ännu större utsträckning och visa på att det är andra värden man sponsrar när man jobbar med paraidrotten. Det är en dimension till som kommer in förutom idrotten. Så att jag tror att det är på många olika plan och på många olika nivåer och mot olika aktörer som vi behöver arbeta.
När det gäller just sponsring och företagen, vad är det som behöver göras? Måste folk i din ställning arbeta för att förklara någonting för dem, eller hur ser det ut?
Vi har väldigt bra sponsorer i vårt arbete idag som är med och stöttar parasporten och det paralympiska arbetet på lite olika sätt. Men det är ju, numera är det ju ett affärsavtal man gör. Det ska vara ett givande och tagande i det här arbetet. Och vi måste kunna ta hand om de företag som kommer in och vill arbeta med oss. För det är ju ingen välgörenhet man sysslar med, utan det är ju som sagt ett ömsesidigt åtagande. Och då måste vi också kunna leverera. Och sen också öka medvetenheten. Elitidrott är elitidrott, alldeles oavsett vem som utför den.
Men vad är det som elitidrottaren med en funktionsnedsättning ska leverera, som du säger, för att en sponsor ska bli nöjd?
Jag tror att det är väldigt olika vad en sponsor kräver. Jag tror att en del kräver ingenting, utan de ger pengar bara. Och så är de nöjda, så kanske de får synas på någon sammanhang någonstans. Medan andra kanske förväntar sig att man ska komma dit och föreläsa, eller att man ska göra olika partneraktiviteter. Och det där tar tid och det tar kraft. Och sen finns det ju konkurrens. Man kan ju inte ha två bolag i samma bransch till exempel. Då blir det konkurrens. Så det är flera olika delar att tänka på när man jobbar med de här sakerna.
Men vilken del är viktigast för att fler paraidrottare ska få möjlighet att tävla och ägna sig åt sin sport? Är det offentliga stödet på olika sätt, eller är det pengar från företag, eller är det både och?
Vi gjorde en studie inom förbundet för ett antal år sedan, 3-4 år sedan. Där vi just försökte kartlägga vad är det för hinder som är om en person ska ta sig hemifrån till idrottsarenan och utföra sin idrott och sen hem igen. Vad är det för hinder man möter på den här vägen? Och vi identifierade någonstans mellan 8 och 10 hinder. Vilket stöd man har hemifrån eller i skolan eller på arbetet. Färdtjänst, assistans, ekonomi, hjälpmedel. Man på något sätt konstaterar att om man ska springa en hinderbana med 10 hinder, då spelar det ingen roll om du snubblar på det första eller det sista. Du kommer inte i mål. Så jag skulle säga att alla delar är lika viktiga. Sen kanske det är av lite olika grad, det här hindret. Man kanske inte behöver ta sig över alla hinder. Man kanske kan ta sig under eller runt eller på något annat sätt. Men det går inte att plocka ut en enskild faktor.
Kommer vi att se en svensk paraidrottare som blir storstjärna?
Vi har en idag, skulle jag säga, som i princip lever på sitt idrottande, som också har en synskada. Och det är Sebastian Nordin som åker längdskidor. Och jag tror absolut att vi kommer att se fler i framtiden. Vi har flera unga lovande stjärnor på gång. De nöjer sig inte med att bli behandlade som kanske vi som är äldre och har en funktionsnedsättning. Vi kanske har på något sätt låtit oss anpassa oss lite till samhället. Det gör inte de här på det sättet. Så att jag tror absolut på en förändring.
Men kommer de att bli lika stora i allmänna ögon som till exempel en Stenmark på sin tid?
Det handlar ju också om exponering. Den stora, om du till exempel tar friidrotten, vi ska ta Armand Duplantis. Han syns ju lite stup i kvarten på tv. Om han hoppar hemma på sin bakgård så görs det ett reportage om honom. Det skyltfönster som vi har inom paraidrotten, det är ju egentligen Paralympics. Vart annat eller vart fjärde år beroende på sommar och vinter då. Vi har inte samma exponering av vår idrott som övrig idrott. Och det handlar ju om vad folk efterfrågar, vad man vill se. Det är ju inte vi som riktigt styr det, utan det är ju vad folk efterfrågar.
Men rätta mig om jag har fel. Var det inte bättre mediatäckning den här gången än vid tidigare Paralympics?
Jo, men det var det absolut. Det har absolut blivit mycket, mycket bättre de senaste åren. När jag tävlade i Atlanta 96, då displayade man våra resultat på familjesidorna i DN. Det var liksom födda och döda och vigslar och vad det nu var för något. Och så handikappidrott. Så såg det ut. Så det har blivit enorm skillnad. Men vi ska nog inte nöja oss med det, utan vi fortsätter att jobba på det här såklart.
Åsa Linares Nordin intervjuades av Dodo Parikas.